Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, vad stark han är, Ken Fagerberg, femte målet den här säsongen. Titta vad stark han är.
Ja, han vänder bara bort. Väntar ner bollen fint också, distinkt avslut. Aj, klass.
Det ni just hörde var ett av Ken Fagerbergs mål för Örgryte under hans debutår i Superettan 2007. Den kraftfulla tonåringen verkade ha allt som krävdes för att lyckas som fotbollsspelare. Ganska snart visade sig att livet utanför fotbollen skulle bli hans största utmaning. Numera spelar han sin fotboll på Färöarna efter en karriär där festande, droger och tveksamt umgänge lagt ständiga krokben för hans fotbollsspelande. I den här podden berättar han om genombrottet i Örgryte och mångmiljonaffären som gjorde honom till tonårsproffs.
Den affären luktar lite, för det... Det var ju innan finanskrisen då, det var ju mycket, mycket skift och sådär som var ganska på extrema belopp då. Men jag gjorde 12 mål i Superettan liksom, 18 år visst, men ja, det är ändå jävligt mycket pengar för det tycker jag.
Men det blev såklart en del prat om det som stoppade hans karriär. Alkoholen, drogerna och det stökiga livet vid sidan av planen. Fagerberg är öppen med att han själv slarvat bort mycket av sin karriär. Men är samtidigt förvånad över att inte omgivningen reagerade ännu starkare.
Jag kan ju tycka ibland att tränare generellt är för lite observanta på hur en spelare är. Hur han kan pendla så i form på en vecka. Vad han gjort den veckan. Jag tycker det är lite förvånande ibland att tränare inte kan vara mer skarpsyntare.
Ken Fagerberg är naturligtvis väl medveten om att spel i den färöiska ligan knappast kommer vara en språngbräda till något större. Men det har heller aldrig varit poängen.
Jag kände ro, kände jag. Det hade varit gött att få lite ro. Och det var mest så jag kände. Det var inte så mycket fotboll. De var, fan vad bra spel eller bra fotbollsnivå. Det var inte det jag kollade på. Det var bergen och fåglarna liksom.
Utöver detta berättar han om när han tog ett medvetet rött kort för att komma undan ett gäng som var ute efter honom. De gånger han oroat sig för att hans droganvändande skulle upptäcka sin dopingkontroll. Och att han knappt minns något av tiden i Örgryte under nuvarande förbundskapten Janne Andersson. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
30 år.
Bor?
Fan, kan knappt uttala namnet. Tvojröjri på Färöarna.
Familj?
Ja, en fru och två barn, mamma, pappa och två bröder.
Utbildning?
Noll.
Lön?
Knegarlön.
Bil?
Gammal, sliten. Citroën.
Hobby?
Promenera och sparka boll. Ja.
Vilka språk pratar du?
Danska, lite engelska och svenska.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Messi.
Vad uppskattar du mest hos en bra fotbollsspelare?
Det är svårt att säga. Det är nog blick. Blick för spelet.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
AC Milan, från min tid när jag var 12-13 här, så hade de ett kul lag med Inzaghi och Shevchenko som jag fastnade för.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Jag vet inte det. Det är svårt att säga. Ja, det är nog mitt första mål för ÖIS.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Vunnit någon titel eller
nej,
något?
Nej, jag har inga direkta meriter. Jag har lite silvermedaljer och i Superligan och några pokalsilver. Men jag har aldrig vunnit något.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
Jag tycker, jag vet inte. Ingen aning faktiskt.
Vad hör du mest på planen om de vill psyka dig?
Nej, de är ganska schyssta här i det här landet, så det var ett tag sedan, jag kommer knappt ihåg det.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Winston Reid eller Simon Kjær.
Vem är den bästa spelare du mött?
Ja, jag tycker det är svårt. Rojo.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Jag har gått i vågar. Jag har lirat en del själv med polare, en mot en då.
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på om du ser en spelare? Det skulle jag vilja ha.
Ja, det är boxspel.
Tar du fram gamla mål på YouTube och kollar på för att bli på gott humör?
Har hänt någon gång, men det är inte ofta.
Vad var du bäst på i skolan?
Samhällskunskap.
Du får 10 miljoner kronor. Vad gör du?
Bränner dem. Nej, jag har ingen aning faktiskt. Jag vet inte.
Vilken är din favoritsvordom?
Fitta.
Vad gör dig rädd?
Döden.
När var du lycklig senast?
Igår.
Vad ogillar du?
Jag ogillar nej, det finns inget jag ogillar riktigt.
När grät du senast?
Det var nog för några veckor sedan, kanske 10 dagar sedan.
Vilket köp ångrar du?
Vilket köp jag ångrar? Det är många och köp jag ångrar. Det kan jag hitta väldigt lätt, men ändå inte.
Ken Fagerberg, vi sitter här på Färöarna där du numera huserar i den färöiska ligan. Hur är fotbollen här? Man har ju lätt en bild av att den är rätt primitiv och kanske brutal.
Ja, den är till dels, men sen tycker jag ändå att topplagen i ligan har börjat trilla boll mer och mer. Och särskilt 2-3 av lagen har trillat riktigt mycket, så det blir mer och mer bättre fotboll.
Hur kommer det sig att du hamnade på Färöarna? Du är ju en av, jag vet inte någon annan svensk som spelat på Färöarna.
Jag har haft en lagkamrat som var svensk för 2 år sedan faktiskt. Men jag hamnade här, jag hade inget jobb och behövde coola ner lite, så öppnades den dörren, så tog jag det.
Du har ju bytt lag när du har varit här. Hur liksom går det till? Är det som i den vanliga fotbollsvärlden?
I mina gamla klubb, där sa de plötsligt att ekonomin var katastrof och de behövde bli av i stort sett med alla spelare som kostade någonting. Så jag drog därifrån. De hade inga pengar.
Om du ser på spel och liknande, du säger att en del trillar boll och så, hur många av spelarna i den färöiska ligan är heltidsproffs, som ju du är?
Heltidsproffs? Jag tror de flesta jobbar vid sidan av, men jag tror många har en lön som kan räknas som heltidslön. Det tror jag många har. Vi säger de över 25 000 i månaden, det tror jag. Och 30 har vissa toppspelare.
Jobbar du vid sidan av fotbollen?
Nej, inte just nu. Men det tror jag att jag vill börja göra lite.
Vad är det som lockar med det?
Nej, men det är ganska långa dagar att gå hemma. Och så det är bra att komma ut och få lite erfarenhet i arbetslivet, tänker jag då. Och känna lite mer.
Hur många lag är det i den färöiska toppligan? Är det 10 stycken?
jag satt förut och tänkte, men jag tror det blir 10 eller 11, du får hjälpa med det.
Och hur ser liksom en vanlig vecka ut? Är det matcher mitt i veckan eller är det bara helgmatcher?
Ja, det är helgmatcher, det är oftast om söndagen som hemma.
Och hur ofta tränar ni?
Ja, det är ganska liknande svensk träningsvecka, undantag dubbelpass då.
Och hur skiljer sig, jag menar, du har ju spelat på elitfotboll både i Sverige och i Danmark. Hur skiljer sig en vecka här på Färöarna som fotbollsspelare?
Från Danmark?
Ja, från Danmark eller då från den tid du var i Sverige.
Det är då att det kanske är onsdag, brukar ligga dubbelpass ofta hemma när jag har varit i Danmark som inte är här då. Ett styrkepass och lite, annars är det ganska likt.
Det är 10 lag i serien och 2 åker ut, och just nu toppar B36 Torshamn. Vi sitter ju i Torshamn, deras arena ligger ju väg i väg med där landslaget mötte Färöarna. Det är ju 2 arenor bredvid varandra. Hur bra är B36 Torshamn?
De är bra. Det är ett lag som, det är nog det bästa laget på att trilla boll i ligan. Så de har ju det där, de är samspelta, trillar bra, mycket skarv och en touchspel och kan spela riktigt snabbt offensivt, men defensivt är de inte lika bra tycker jag.
Hur klassar du din egen säsong?
Katastrof.
Vad är det som har gått snett? För jag ser här att det har inte blivit så många mål.
Nej, jag har ju varit skadad hela tiden, i stort sett.
Är det så alltså?
Ja, så är det.
Vad är det som har gått snett?
Jag har menisken i knät har blivit riven, så jag har jävligt ont i den. Och så har jag fått muskelskador på motsatt ben. Och så jag har blivit ännu tyngre än vad jag var innan. Så det går... käppar rakt åt helvete. Nej, men...
Men ser du någon vändning på det? För jag menar, du är ju bara 30 år gammal.
Jo, det ser jag. Det ser jag. Men jag vet inte, jag har tröttnat lite på att spela fotboll. Jag har fått lite mer intresse för att kanske gå över och träna, bli ungdomstränare eller något sånt.
Vad är det som har gjort att du har tappat intresse för att spela själv?
Jag vet inte det. Det har kommit successivt. Och jag tror aldrig jag har haft det riktigt det där att vara på... konstant liksom.
Hur är den klubb du tillhör nu? Ni ligger ju säkert, ni kommer inte trilla ut om det inte händer något. Har du kontrakt nästa år eller är detta det sista du gör som fotbollsspelare?
Nej, jag har 1 år mer. Det har.
Hur gör du med det?
Nej, då jag tänker jag ger dig chansen nu i vinteruppehållet och ska komma tillbaka i så bra form jag kan och hoppas på att jag kan köra på ett riktigt bra år. Det hoppas jag.
Hur aktuellt har det varit att du kom hit och har spelat här och någon säsong gick det bra? Så hur aktuellt har det varit att gå tillbaka till Sverige eller Danmark där du har spelat tidigare?
Nej, jag tror det är ganska svårt när man flyttar hit. Även om ligan är hyfsad så tror jag det intresset för den försvinner ganska grovt. Så det är nog mer så att hade det funnits intresse så är det möjligt att jag hade kommit tillbaka. Men det tror jag är ganska dött.
Hur stort är intresset på Färöarna för ligan?
Det är stort tycker jag. Det är många som har koll och uppdaterar det med fotboll.
Och hur är det på matcherna? Är det någon publik på någon av matcherna? Ja. Vilka är liksom publikmatcherna? Är det B36 Torshamn eller?
Ja, det är här alla lag i Torshamn. Det är rätt.
Vad kan det vara då? 1000 pers eller?
Det känns svårt bara för det är lite konstiga läktare. Det är liksom läktare på varsin sida så är det ett hål i mitten. Men ja, det är nog 1500 kan det vara på matcherna. Och det känns som det är hyfsat tryck.
Hur mycket tv-sändningar och matcher och sånt är det? Eller finns inte det alls?
Jo, det är tv-sändningar på matcherna. Det är det.
På allihopa liksom?
Jag har vågat säga det, men det är tv-sändningar, det är det.
Om man ser till liksom ligan och intresset... Är det även, alltså finns det ett stort intresse att spela fotboll även bland andra på Färöarna? Att unga spelar mycket och
ja,
så?
Ja, det är väldigt, väldigt stort tycker jag. Det är, alla unga jag ser i stort sett som kan röra sig på ett friskt sätt är nere på fotbollsplanen. Så det är verkligen stort.
Skulle du klassa det som liksom Färöarnas nationalsport?
De har ju det kapprodning också, som det tror jag klassar som nationalsporten, om de själva får säga det. Men jag tror det är störst intresse i fotboll, det tror jag helt klart.
Och när de riktar sina blickar i Sverige, där du och jag är uppvuxna, så åtminstone när jag min tid så kollade man på England, din tid kollade man nog kanske mer på Italien som poppade upp då. Var, om färgarna tittar ut på fotboll, vad tittar de på då?
Nej, det är bara Premier League. Det är det. Det är Liverpool och Manchester United och Arsenal som, ja, Tottenham som alla är fan av i stort sett, tror jag.
Är det så? Alltså ja. Att det är de matcherna?
Ja, ja.
Om man ser till vardagen, liksom, ja, det verkar ju vara rätt kargt liv här. Mycket natur och så. Hur, vad är det som lockar med att vara här i 2,5 år?
Nej, men jag tror det är sunt. Klart, man vill alltid vara aktiverad uppe i huvudet och så, men jag tror ändå att många har bra att coola ner lite och ta ner tempot lite. Jag tror det är nyttigt för de flesta egentligen. Så det är det som lockar.
Ser du att du liksom, om du går över och börjar bli tränare och så, att du stannar här och verkar som tränare?
Ja, jag kan nog göra det ett tag, men vill man någonting med träning och så tror jag att man får röra på sig också.
Om du ser tillbaka på tränare i din karriär, vilka är det som du känner att, ja, men de har gjort bra grejer, det vill jag ta med mig?
Ja, jag har några tränare, men jag tror som jag har haft Jan Andersson ett halvår på utlåning i ÖIS, och där var jag ju väldigt tappad på något sätt, så han var ju särskilt jättebra, men jag kommer knappt ihåg vissa tider. Så har jag haft vissa. Så det är de tränarna som, när det har gått bra för mig, som man självklart tycker om då. Men
vilka är det? Jag vet att du har nämnt i andra intervjuer, bland annat offside, Ove Christiansen.
Ja, Ove Christiansen, det är nog den tränare som rent personligt har gett mest intryck på mig, det får jag säga. Han är ju ganska defensiv, så det är ganska stor frihet då som anfallare, att man bara ligger och fiskar och lurar och han behöver en spelare som är, som kan hålla i boll och sådär lite när det blir mycket clearingar och sådär.
Om att jobba med ungdomar, jag menar, du var ju själv ung och slog igenom och allt sånt. Vad är viktigt att man är ledare för unga spelare?
Det viktigaste tycker jag, det är att man berömmer dem hela tiden och låter dem få en fin upplevelse. Och sen att man hela tiden stressar dem med bollen hela tiden. De ska vara lite stressade, det ska hända någonting hela tiden och mycket bollberöringar tycker jag då. Det är, och att det mesta är spelrelevant, spel i stort sett hela tiden tror jag på.
Hur, om du tänker på när du själv var ung, och vad var det som var bra när du liksom kom fram? Vad var det som funkade och gjorde att du växte som spelare och människa?
Som spelare var...
Nej, men alltså, när du var ung och kom fram, vilka metoder eller vilka grepp var det som gjorde att du blev bättre, att du växte liksom?
Nej, jag har alltid älskat fotboll otroligt. Jag har haft bollen med mig överallt och spelat överallt. Så jag har kört mycket en mot en med mina polare, så jag tror att träna på att bli bra en mot en, det tror jag nog är det viktigaste, att kunna sätta sin gubbe liksom.
Med tanke på det du berättar, är det inte konstigt då att den kärleken har försvunnit?
Nej, men jag har nog samma kärlek på det sättet. När det är träning så är jag 100% och vill vinna och älskar att spela fotboll. Men jag tänker inte på fotboll liksom, om jag, den andra tiden. Men när jag är på plan och det är match så har jag samma kärlek. Och jag älskar att spela fotboll nu med. Men det, man tränar ju bara en timme, en och en halv timme per dygn. Sen är resten inget med fotboll egentligen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Straffspark! Det är Kent Fagerberg som ska slå den. Mot Ellegård, var i mål. Fagerberg i mål på straff. Utjämnad 1-1.
Hösten 2012 var Kent Fagerberg med och slut i Elfsborg i kvalet till Europa League med sin dåvarande klubb Danska Horsens. Under större delen av hans karriär har han flyttat runt mellan olika klubbar i Sverige och i Danmark. Och på grund av att hans liv utanför fotbollen varit så rörigt så har han aldrig riktigt lyckats etablera sig någonstans. Och när man hör honom berätta om hur han tränat bakfull, om hans oro inför att åka fast i en dopingkontroll på grund av droganvändande eller hur han tagit ett rött kort för att komma undan ett kriminellt gäng, så undrar man ju hur han lyckats hålla liv i karriären så pass länge. Och varför ingen reagerat starkare.
Många kan ju din historia, det här med liksom slog igenom i Örgryte, såld dyrt till Midtjylland och ja, sen har det varit ett antal turbulenta år. När du liksom idag tittar tillbaka, hur reflekterar du kring det som var?
Man kan ju säga att man det är lite spild av talang kan man säga på många sätt, men talang är ju bara en sak, sen ska i huvudet med. Så ja, om man kollar, jag tycker själv att min talang när jag var ung, den var stor, det tycker jag själv, det har den alltid varit. Men ja, sen har man varit oseriös och nästan i stort sett hela tiden, så det är man det, så kan det aldrig lyckas, det kan det.
Vad känner du när du tänker så, att det är förspild talang?
Nej, jag känner inte så mycket. Det är bara så det är. Att det är så. Sen har jag haft jättebra. Jag har alltid varit glad och så. Jag har alltid vetat vad jag har gjort ändå, tycker jag. Ja.
Kan du peka på något som hade kunnat ändra på det här? Eller är det bara liksom ett egenansvar? Eller... vem hade kunnat göra annorlunda så att man hade på något sätt fångat upp talangen?
Jag kan ju tycka ibland att tränare generellt är för lite observanta på hur en spelare är. Hur han kan pendla så i form på en vecka. Vad han gjort den veckan. Jag tycker det är lite förvånande ibland att tränare kan vara mer skarpsyntare. Varför det borde de vara, tycker jag.
Ja, för att när man tar del av reportagen, inte minst två jättebra intervjuer i Offside av Anders Bengtsson, så framkommer det att det är ju rätt öppet att du festar och är sen och sköter inte saker. Och varför tror du att man accepterar det? Varför gör inte andra spelare någonting? Eller?
Nej, jag vet inte det. Spelarna, de har ju sitt att tänka på, men jag tänker däremot tränarna och klubben som har anställt den och betalar ens lön. Jag tycker det kan vara nästan oprofessionellt att inte kunna snappa upp de grejerna när det är så tydligt många gånger. Att en form kan dippa så, det tycker jag är konstigt att man kan se det många gånger, om jag ska vara helt ärlig.
Hade du någon gång någon diskussion med en del tränare som försökte hjälpa dig på rätt väg, eller?
Jo, jag har haft lite, det har jag. Jag har varit hemma och bott hos en andra tränare i 10 dagar för han ville att jag skulle skärpa mig. Det handlade om vi skulle klara oss i Superligan. Och sen blev vi väldigt goda vänner, så det var ju något fint som kom ut av det. Men, så det har varit mycket folk som har velat hjälpa. Och jag tror inte alltid man har själv velat motta och hjälpen heller. Så den faller ju på en själv, det gör det.
Ja, och vad tror du det beror på? Vad är det som gör att du hellre lockas att gå ut och festa eller gå ut och... Var kommer det ifrån?
Nej, jag vet, som personligt, det ska hända grejer, stimulans hela tiden liksom. Det är min som har alltid varit. Förr var jag på fotbollsplanen när jag var liten, där var jag ute och spelade hela dagen för att inte hitta på bus liksom. Det gör man ju inte nu.
Om du tittar tillbaka till den första tiden i Örgryte, du har ju även lite stök där och är avstängd efter att du har sparkat till någon motspelare, och sen ändå kommer du upp i A-laget och den tiden som var där. Kunde Örgryte gjort något mer liksom för att, eller för det, ibland känns det ju som att man som ung talang plötsligt blir man ju en vara, man blir värd pengar.
Mm. Ja, jag vet inte faktiskt. Alltså, jag har varit ganska svår omhändertagen hela tiden faktiskt, i alla år. Alltså, redan åren i ÖIS och åren innan, det var redan då. Alltså, jag lyckades hålla det bra första året i ÖIS, men om man kollar på min form det året så dippar den i slutet på säsongen. Så det var ju, jag var inte bra då heller hela säsongen, fast jag hade lite flyt och fick nätat. Och det räcker ju när man är 17 år. Då är det media ser.
Ja, hur var den tiden att bli plötsligt omsusad? Och jag menar, det är ju sällan det skrivs i tidningarna, åtminstone inte i början, om det negativa som sker. Utan det blev ju väldigt mycket positivt, väldigt mycket hårs. Hur var det var i den cirkusen som det blir?
Jag vet, jag tror man blev lite nonchalant och trodde att saker kom utan att man skulle jobba för det. Liksom. Det var så det hände ibland. Alltså, jag tycker inte jag spelade många bra matcher på sista halvåret, men fick gjort lite mål ändå, stod rätt. Och, ja, så trodde man att livet var väldigt lätt. Ja.
När då det kommer förfrågningar utifrån och liknande, var det givet för dig att du skulle lämna Örgryte?
Ja, just då var det det. Men jag vet inte om det var rätt val ändå. Ja. Det var det just då, det var det, får jag säga.
Du går ju till Midtjylland och du har ju ett par agenter som hjälper dig och så. Vilket ansvar har de?
Jag vet inte. Jag tror inte det är många agenter som tänker på sina spelare, om jag ska vara helt ärlig. Det är ju, de vill tjäna sina pengar liksom. Så det är nog det ansvaret. De jobbar ju för sin sak och det blir ofta spelarens sak också då. Det går ju hand i hand.
För när du skriver på för Midtjylland, köps ju för en bit över 10 miljoner kronor. Stor affär för den åldern. Hur är det när du plötsligt liksom sitter i en lägenhet i Härning och ska vara proffs?
Ja, jag kommer ihåg det. Det kändes när jag blev avsatt där i Härning. Det var mörkt i februari. Det kändes konstigt, kommer ihåg faktiskt. Jag tog en runda där i den stan och det kändes fan. Det kändes tomt på något sätt. Alltså. Det kommer jag ihåg.
Hur hanterar du det?
Ja, nej, men det gick rätt bra då. Jag tränade på rätt bra i början, men jag kommer ihåg att ja, det var ju, man saknade ju att det var lite mer go i vardagen liksom.
Ja. Och till slut blev det att du på något sätt adderar något slags go helt enkelt.
Ja, det blir ju så. Man är ju skärpt ett tag, sen blir det nu får det räcka. Man skapar sig vanor och ovanor.
Av vilka typer av vanor och ovanor?
Nej, men det gäller det att man går ut och tar en runda på krogen, så blir den rundan ganska lång. Och så blir det en vana istället för att sitta hemma och käka sallad. Liksom. Mm.
Läser man gamla reportage så framstår det också som att men mycket gamla kompisar som dyker upp och de gärna vill vara med och du betalar och liknande. Hur svårt är det att hantera? Att man plötsligt kanske tjänar mycket mer än vad de gör och är lite firad stjärna?
Nej, jag har aldrig haft sådana kompisar som har varit några sådana typer. Utan jag har alltid älskat mina kompisar och ofta att jag ringde och bad dem komma faktiskt, för jag saknade våran tid ihop. Och då är det självklart att jag vill ju betala då. Jag har mycket mer pengar än de har. Så det var inte mer än så.
Men hur var det liksom att få dit polare som kanske, det kanske ändå var så att de tyckte det var roligare att gå på krogen än att sitta hemma med dig och äta sallad i en lägenhet i Härning?
Nej, men det var ju ofta att jag ville ha dit dem för att vi skulle gå ut och döna. Det var det som var hela grejen. Så jag saknade ju det och det var ju så man har kul liksom.
Hur var det sen när du kom till träningen efter en sån vända? Vad säger de andra? För jag menar, det märks ju, antar jag.
Jag har alltid varit bra på att kriga igenom alla hårda. Jag har varit bra på det. Jag krigar igenom med de tuffa träningspassen och svettas igenom. Så Jag har försökt hålla masken, men jag tycker ändå man blir mycket dåligare spelare. Det blir man.
Om du ser till liksom att det här draget att gärna vilja kanske skapa sig vanor som kanske inte alltid är nyttiga. Har fotbollen varit bra eller dåligt där för dig?
Ja, det är svårt att säga. Alltså. Då får man ju dra tillbaka. Åka tillbaka med en tidsmaskin nästan. Jag tycker det är svårt. Jag har alltid älskat fotboll och det har alltid gett mig något bra. Det har gjort så att jag tränar och håller mig igång och är fysiskt i hyfsad form och inget högt blodtryck och sådana grejer. Så det tror jag är något bra.
Om man ser till omklädningsrummet, jag menar, omklädningsrum kan ju vara fostrande på ett sätt, men det är ju inte alltid det. Det hur hade omklädningsrummet kunnat parera det, eller var du liksom inställd på att fan, jag ska ha kul istället så att jag skippar det här?
Nej, jag har aldrig haft riktiga vänner i omklädningsrummet. Det har jag aldrig haft. Det har mer varit att man har mask på det liksom. Jag har varit en kul typ och varit lite latch liksom. Men riktiga polare har jag aldrig haft i omklädningsrummet.
Varför inte?
Jag vet inte. Jag har aldrig känt med mig det.
Inte? Nej. Trots att du nästan levt hela ditt liv där?
Ja, det är konstigt. Men jag vet inte varför.
Så att egentligen alla dina vänner är utanför fotbollen?
Mm, i stort sett, ja.
Och är det fortfarande så?
Ja, det är det.
För om man tar liksom, vad är det som gör att du börjar bra i Mittgyllan men sen går det snett? Vad är det som händer?
Men det är levnadsstilen och sen fick jag en skada också som hjälpte på det. Jag har varit dålig psykiskt på liksom vilja komma tillbaka snabbt och sådär när man. Jag fick fått lite småskador också som har gjort det lite jobbigare. Och sen då att jag inte haft psyke till att hålla det uppe hela tiden. Sen var jag, vet jag inte om jag var tillräckligt bra för Mittgyllan i den åldern eller om jag bara tyckte att jag kanske borde stannat hemma. Jag vet inte om mitt nivå just då var tillräckligt för Mittgyllan.
Om man ser att klubben då investerat mycket pengar i en ung spelare, hur hanterade de att du inte infriade deras förväntningar?
Ja, jag vet det. Alltså, jag tycker det, den affären luktar lite. För det var ju innan finanskrisen då. Det var ju mycket, mycket skift och sådär som var ganska på extrema belopp då. Men jag gjorde 12 mål i Superettan, liksom 18 år visst, men ja, det är ändå jävligt mycket pengar för det tycker jag. Så jag vet inte det. Alltså.
Du känner så i efterhand att den affären det är något skumt med den?
Nej, ja, jag vet inte varför jag investerar i Superettan. Det är ändå bara så. Jag hade varit allsvenskan och 12 mål hade jag kunnat fatta det. Men nu är det Superettan och 12 mål och 18 år. Jag vet inte, jag tycker inte det är så jävla bra. Alltså det är bra, men så 10 miljoner bra vet jag fan inte om det.
Och till slut går du ju först tillbaka på lån till Örgryte där ju bland annat Janne Andersson är förbundskapten som du sa tidigare i podden. Så minns du knappt den perioden? Hur kommer det sig?
Nej, då det var suddigt alltså. Det är suddigt. Det är, om jag tänker tillbaka på det nu. Jag kommer ihåg Janne Andersson som en jävligt fin person. Det är det jag kommer ihåg. Jag tjötade lite med honom och det. Ja, det är det jag kommer ihåg att som person att de var jävligt fin gubbe liksom.
Men du hade en tung tid i ÖIS då, det spelmässigt.
Ja, riktigt dåligt alltså.
Och du beskriver ju även i något av offside-reportagen hur du drar på dig ett rött kort för du det är något gäng som jagar dig.
Gäng, alltså det var ju gäng, det var ju folk som ville. Ja, vart det bankat på dörrarna och ville ta tag i mig. Jag hade gjort bort mig lite där på lite grejer. Så det var.
Vad var det du hade gjort?
Jag hade snurrat tid. Alltså. Jag tror jag hade lånat någons bil och sabbat den fullständigt. Och skämt ut lite fel folk vid fel tillfälle. Och så ska det ju hem till och sådana saker ibland.
Hur slutade du?
Nej, men det var löst. Jag kommer inte ihåg. Det var ju några år sedan nu. Så det var okej. Det löste sig.
Men du tog ett rätt kort för att du ville komma därifrån.
Ja, det var helt. Den var given.
Hur många gånger, för det tänker man ju om man är lite mer lös i kanterna, att man kanske, har du hamnat ofta i sådana situationer att ta ett rött kort för att man har spelat på det, eller det som man pratar om, riggade matcher?
Nej, det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig hållit på med spel och sådana grejer. Det har jag aldrig intresserat mig.
Utan det var bara för att du ville dra
undan? Det var endast den gången som jag gjort.
Du ville säkra dig själv helt enkelt?
Ja, jag kände nu får du... Ja, något åt det hållet att... Klart, men jag vet inte hur detaljerat jag hade tänkt igenom det exakt i tanken. Men det var något åt det hållet.
Du försvinner från Örgryte, du går till Viborg på lån. Där får du ändå ordning lite på karriären igen.
Mm. Vänta, vad är vi nu?
Ja. 2011.
Ja, yes. Ja, där gick det bra. Det är riktigt bra.
Vad var det som hände rätt där?
Nej, jag gjorde slut. Min ex-flickvän, hon gjorde slut med mig då. Så jag var lite deppig då efter faktiskt. Och det var fan bra, kommer jag ihåg. Alltså, jag tror jag har spelat bäst när jag är lite deppig. För då känner man, då är man bara hemma och deppar liksom. Så är man på plan och så blir det fotbollen som blir ens bra ställe då liksom.
Och så att då får du fart på karriären och då slutar ju det med att Horsens värvar dig.
Mm. Mm.
Och du får rätt bra betalt och då pekar du uppåt igen.
Ja, då pekar jag uppåt, ja.
Vad är det som, för då känner man ju ändå att då har du ändå blivit alltså lite äldre.
Jag vet inte, jag är nog, det är något som är fel i mitt huvud då. För det är, när man ser det så kurvan och följer så tänker man då borde det ändå gå åt det hållet. Men det gör det inte. Det gör inte det.
Nej, tyvärr, du hoppar runt i lite olika klubbar, liksom sjunker neråt på näringskedjan. Hur är det liksom när man kommer till Assyriska på, eller Ljungskile, det liksom går sakta neråt?
Mm, mm.
Hur går man in i omklädningsrummet? Hej, det är jag som var den gamla supertalangen. Nu är jag här.
Jag vet inte det. Jag tänker inte så mycket över det. Jag försöker hålla mig. Jag känner inte så mycket. Jag känner inte efter såna grejer. Jag tänker heller inte på att jag är en gammal supertalang heller när jag kliver in i omklädningsrum. Så jag hatar de känslorna riktigt, tror jag.
Vad, om man liksom säger, när man går in och spelar i såna, på något sätt spelar du lite för din överlevnad. Hur drev inte det på dig? För då är det ju inget annat jobb.
Nej, jo, lite, men inte tillräckligt. Alltså, nu har jag två ungar, så nu kan man ju tycka att det borde driva på mer.
Fanns det aldrig en tanke på att lägga av med fotbollen?
Jo, ibland. Men jag alltid, vad fan ska jag göra liksom? Alltså, det fotboll, jag kan ju fotboll, det är där jag har min talang och tänket och sådär. Så det är... Varför börja med något annat? Det får ju vara något som är fotbollsrelevant. Alltså, sen kanske att spela det själv. Det ska ju till den fysiska biten och vara professionell och det. Men det finns ju fler grejer med fotboll.
Så att det på något sätt var aldrig egentligen aktuellt att sluta helt?
Nej, jag gillar fotboll. Jag alltså, tänker mycket på fotboll. Och det är ett spel jag älskar. Så. Kanske inte alltid att leva i fotboll själv, men...
Men efter tiden i Ljungskile, då tar du ändå ett litet break från fotbollen.
Mm.
Vad var det som fick dig att göra det?
Mm. Var det Ljungskile gjorde det? Jag kommer inte ihåg exakt.
Jag tror att det var efter Ljungskile innan du flyttade till Färöarna, så tar du ett break.
Men nej, jag vet inte varför. Det kändes lite naturligt att ta ett break. Ja, kommer inte ihåg exakt.
Och sen så blir det ju den här flytten då till Färöarna. Kan man säga att det är längst ner på näringskedjan?
Mm, mm.
När du första gången hör talas om att ska du inte komma till Färöarna och spela, vad känner du då?
Jag kände ro, kände jag. Det hade varit gött att få lite ro. Och, ja, det var med så jag kände. Det var inte så mycket fotboll. Och de var, fan vad bra spel eller bra fotbollsnivå. Det var inte det jag kollade på. Det var bergen och fåglarna liksom. Mm.
Ja, för att just komma bort från Göteborg och det som ju, det kan ju vara kul ibland, men jag fattar också att det har varit mycket negativt för dig med fester och liknande. Hur viktigt var det för dig att lägga mycket distans mellan dig och Göteborg?
Jo, men det, nej, men jag kände, jag vet, jag kände att jag behövde få lite tid och kunna tänka själv. Alltså, har man hela tiden möjligheter att hitta på någonting, men man hinner inte tänka riktigt, tycker jag. Och det tror jag var viktigt att få tänka själv riktigt. För det blir lite som en bubbla när man går hemma. Man har alltid något att göra och hänga med dem och göra det. Och så jag känner att få utveckla sig själv lite, så smaka av vem man är och vad man vill. Det tror jag hjälpt mycket.
Kände du det rätt snabbt när du kom hit att du kunde liksom landa?
Ja, ja, ja. Jag har känt det också när jag har kommit hem med flyget. När man landar så där, det blir liksom, man ser bergen. Ja, just det. Det är ju inte mer än så, känner man då på något sätt. Ja.
Kan du beskriva mer liksom just den känslan att du går ut och promenerar varje dag i den här ju rätt spektakulära naturen, men det är ju också rätt kargt?
Mm.
Det är ju inte många människor och det är inte mycket hus. Och...
Ja, nej, men jag gillar det och går runt och vara själv. Alltså, jag tror det är bra för många människor. Det är mycket stress i samhället. Jag har haft det bra hela tiden. Jag tror det är många som det är mycket värre. Jag tror det har varit bra för fler.
Hur är det nu? Är du ute och tar du färgen in till Torshammar och festar? Eller hur gör du idag? Eller är du nykter?
Nej, jag försöker hålla mig. Och är det att man skulle trilla i som jag helst inte gör, då, så är det alltid inför så stängda dörrar som möjligt. Då. Men så jag vill helst bli bättre på alla sätt och vis.
Men hur är det att balansera det suget från alkohol, droger som du vittnat om att det varit emellanåt?
Mm. Ja, jag vet inte. Jag har aldrig känt att jag har haft. Alltså, jag har alltid varit glad person och aldrig varit deprimerad. Tycker jag inte heller riktigt vissa perioder. Så, men jag försöker inte att se det så problematiskt allt. Utan jag försöker att... Man har det, klart man känner för sug och grejer, men det är som det är liksom, och tänk positivt. Så ja, det är svårt att säga exakt.
Apropå droger och så, har du någon gång varit nervös när du har spelat liksom i den lite stökiga tiden att jag vill inte att någon dopingkontrollant ska komma nu?
Jo, det har ju hänt.
Har du åkt dit någon gång?
Nej.
Hur har du... Ja. Hur nervös har du varit?
Nej, hyfsat. Någon gång har det varit ett par dagars differens. Men jag har varit ganska säker på att den går. Mm.
Idag har du ju också funnit religionen. Du är muslim. Hur viktigt är det?
För mig är det en gåva att man har fått en överbevisning om någonting, känner jag i mitt huvud. Men sen det är ju viktigt så länge jag känner det är ju viktigt. Det är ju allt egentligen för mig ändå. Det är väldigt viktigt.
Vad gjorde just att du fastnade för islam? Och inte, jag menar, kristendom, du kommer från Sverige och Danmark som är mer kristna länder åtminstone av tradition.
Nej, jag har aldrig försökt, och för mig så är det ganska tydligt att jag tycker det mesta känns som det kommer från samma ursprung. Sen är det samhället och kulturer som liksom skapar de här skillnaderna då. Och jag försöker kolla bort från det och liksom kolla på saker och ting helt objektivt då. Och då, det är klart det är svårt att ta till sig islam när man läser om islamiska staten i tv, men jag tycker man får urskilja.
Ja, alla muslimer är ju långt ifrån.
Jag säger inte att jag älskar alla muslimer, men jag älskar min religion och det är samma sak.
Ja, jag vill egentligen inte så. Ja. Det begås ju övergrepp i religionens namn på många olika sätt. Jag är mer nyfiken utifrån.
Exakt.
Hur troende är du?
Hur man definierar troende, jag ber mina böner och håller fast vid det. Tänker mycket på det och försöker vara schysst mot folk liksom. Och många grundprinciper jag försöker hålla fast i. Sen syndar man ju klart för alla andra. Mm.
En annan, något du följde starkt när du var yngre var ju Örgryte. Jag menar, du stod i klacken och sen blev du liksom spelare och gjorde mål och sprang mot klacken och så. Hur är relationen till Örgryte idag?
Jag vet inte faktiskt. Alltså, Jag vet inte. Jag är inte samma i alla fall. Det är det nog inte. Jag tabbade mig lite grovt sist jag var utlånad där och så, men nej, det känns lite. När man kommit in på en förening så känner man ibland att man ser saker och ting som man inte visste om innan när man var i klacken alltid. Men klart, jag har ju alltid varit ÖIS-are och det kommer jag nog alltid att vara.
Men du, någonting hände under tiden du var där, både från din sida men även från klubbens sida, som har gjort att kärleken inte är densamma.
Ja, men det där är att jag alltid tyckt, det är svårt att vara exakt i mina känslor och så ibland, men jag känner ibland när man kommer innanför dörrarna att det är kanske alltid på ett sätt som man kanske tilltalar den alltid.
Kan du konkretisera eller?
Nej, jag har riktigt så, men nej, det vill jag helst inte göra.
Hur nära följer du Örgryte?
Nej, det är inte så mycket nu. Det är inte så mycket nu.
Och man kommer aldrig se dig i en röd blå tröja igen?
Det tror jag inte. Jag hade ju nog, nej, jag tror inte det. Men det är ÖIS i mitt lag, alltså jag är lojal mot mitt banaklubb, det är jag.
Får jag hoppas att du får fart på tränarkarriären och inte ger upp fotbollskarriären för tidigt.
Tack så mycket.
Stort tack för att du ställde upp.
Ja, tack. Tack. Ja.
Med poddintervjun med Ken Fagerberg så var höstsäsongen igång. Och vi ska mata på nu framöver och är naturligtvis alltid tacksamma för eventuell feedback, tankar, idéer och vad ni kan komma med. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram, och då är det Olof Lund i ett ord. Och podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg, och det är Daniel Eriksson som har klippt den. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.